الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد Det här är den andra lektionen om Ali radiyallahu anhu. Och vi kommer idag tala om några stora händelser under hans liv radiyallahu anhu tills det att han dödades och dog som shahid. Ali radiyallahu anhu blev khalifa efter det att Uthman hade mördats. Och det här var år 35 hijri. Och Uthman radiyallahu anhu mördades i början på Dhul-Hijjah, månaden av Hajj. Och vi nämnde en orsak till varför så många sahaba inte var i Medina. Det var att många sahaba hade åkt till Mekka på Hajj. Och Hajj är i början på Dhul-Hijjah. Så Uthman radiyallahu anhu mördades madlumen. Och man vände sig till Ali direkt och sa, vi behöver en ny khalifa. Vi vill att du ska vara vår khalifa. Och vissa av dessa upprorsmakare ville ha någon annan som khalifa. Men i sin helhet så ville folk ha Ali radiyallahu anhu till khalifa. Och Uthman, eller Ali radiyallahu anhu, han sa om sig själv. Och han beskrev den här dagen. Han sa, jag var i chock den dagen Uthman hade mördats. Det var som att jag förlorat mitt förstånd. Och folk kom till mig för att ge mig bay'a. Alltså en lojalitetsed. Och då så sa jag, wallahi jag skäms. Att folk som har mördat den man som profeten Muhammad a.s. sa om. Ska jag inte skämmas för en man som änglarna skäms för. De har mördat honom. Och de ska göra bay'a till mig. Wallahi jag skäms. Och han sa jag skäms. Att ni ska göra bay'a till mig. När den här mördade mannen Uthman fortfarande inte är begravd. Så man väntade till dagen efter. Och då begravde man Uthman radiyallahu anhu. Och sen så kom folk och gav bay'a till Ali i moskén. Och man skickade sedan ut dokument på att vi hade en ny khalifa och alla ska göra bay'a till honom till de olika delarna i den muslimska världen. Och det nämns också att när man hade begravt Uthman och gjort bay'a till Ali radiyallahu anhu så sa Ali wallahi eller o Allah jag är rädd för vad jag kommer att ge mig in i. Yani det här är någonting stort. Och han visste att det skulle komma mycket fitna efter den här händelsen. Och Ali radiyallahu anhu i konsensus med Ahlul Ilm var den rätta khalifan efter Uthman radiyallahu anhu. Så som Ibn Taymiyyah och många andra nämner konsensus på. Och de säger att, som Ibn Taymiyyah, att den, eller Imam Ahmed också, den som anser att någon annan än Ali skulle vara den rätta khalifan är mer vilsen än en åsna. Yani det är överens hos Ahli Sunna wal Jama'a att det var Abu Bakr, Omar, Uthman och Ali. Han var den rätta khalifan efter detta. Och Alis khilafa radiyallahu anhu, det var på khilafatun nubuwa. Det var i enlighet med profeten Muhammeds väg alayhi sattu salam. Som vi har nämnt i hadithen tidigare. Då profeten Muhammed alayhi sattu salam han sa att al-khilafa kommer att fortsätta, eller khilafat al-nubuwa kommer att fortsätta 30 år efter mig. Alltså de khilafa som är på det som jag var på kommer att fortsätta 30 år efter mig. Och sen kommer Allah att ge kungariket till vem han vill, eller kungadummet till vem han vill. Taib. Och subhanallah, det här är också ett bevis på att han var en sann profet. Alamun min alamin nubuwa. Och sådana kommer vi att nämna många av idag. Vad hände? Abu Bakr styrde i 2 år. Omar i 10 år. Uthman i 12 år. Och Ali i 6 år. Det blir exakt 30 år. Och sen efteråt blev det ett kungastyre istället för khilafa. Precis som profeten Muhammed berättat alaihi salatu wassalam. Och vi nämnde ju i förra lektionen om Uthman radiyallahu anhu att problemen började. Vi nämnde hadithen om då Uthman radiyallahu anhu, eller då sahaba frågade om fitna, prövningarna. Och Hudayfa berättade att Umar han var den stängda porten mellan muslimerna och fitnan. Och den dagen porten krossades så skulle fitnan börja i den muslimska världen. Och så var det. Efter att Uthman mördades så började problemen. Och vi kommer nu att berätta en av islams kanske sorgligaste händelser. Och det är någonting som vi inte kommer att fördjupa oss i. För det är någonting som ulema generellt avråder från att tala om. Och det är konflikten mellan vissa av sahaba. Men ur ett historiskt perspektiv så kan man berätta det. För vi talar om historien. Och därför har till exempel Ibn Kathir, Tabari, Ibn Hazm och många lärda har nämnt dessa berättelser. Ur ett historiskt perspektiv. Och även så är det bra för oss muslimer att känna till vad som verkligen hände. För det finns mycket felaktig information om dessa händelser. Och speciellt hos Shia. De har mycket felaktig information och falska och lögnaktiga berättelser om denna händelse. Och den första fitnan, det var ett slag som kallades för slaget vid Al-Jamal, eller slaget av Al-Jamal, alltså kamelen. Och här är det också viktigt att förstå när man säger konflikt mellan sahaba. Det var inte så att sahaba delades in i två grupper och började kriga mot varandra. Nej. De flesta sahaba var inte ens med i den här konflikten. Utan det var soldater som inte var sahaba. Och det fanns ett fåtal soldater med i de två arméerna. Och vad var det då som var orsaken till den här konflikten? Efter att Uthman hade mördats så var det kaotiskt i den muslimska världen. Det var inte stabilt. De här upprorsmakarna hade fortfarande mycket makt. Det var inte stabilt. Så Ali sa att vi måste vänta med att straffa de som mördat Uthman. Vi ska straffa dem, men vi måste vänta. Inte just nu. Utan allt har sin tid. Tills det är mer stabilt. Och vad var det som skulle gärna hindra dem från att döda honom också? Eller hur? Och det var ju också det som kommer att hända. Att de dödade honom också i slutändan. Men Ali radiyallahu anhu tyckte att man skulle vänta tills det blev stabilt och sen skulle man ta fast dem och de skulle få sitt straff. Men vissa av sahaba som Talha och Zubair begav sig med Alis tillåtelse till Mekka. Och där träffade de Aisha radiyallahu anhum ajma'in. Och de berättade om vad som hade hänt. Om att man hade mördat Uthman radiyallahu anhum. Så de tyckte att man skulle straffa dessa människor direkt. Och ställer dem till svars. Uthmans mördare måste straffas direkt. Och de har också en poäng. De har inte fel i det i deras åsikt. Men yani, det här är någonting som de borde överlåta till den muslimska khalifan. Så de begav sig från Mekka till Basra i Irak. För att ställa Uthmans mördare inför svars. Och det var där de befann sig. Och den mannen som var ledare i Basra, han hette också Uthman, som Ali hade satt som guvernör över Basra. Han sa, ni får vänta. Jag kommer inte att utlämna någon tills det att Ali kommer. När Ali kommer så kan vi diskutera. Så de slog läger utanför Basra. Tills det att Ali radiyallahu anhu kom. Ali kom med en väldigt stor armé. Och de slog också läger en bit bort från dem. Så vad hände då? Uthmans mördare som var i Basra tyckte eller kände sig hotade att nu kommer det hända någonting, vi kanske kommer straffas. Så, och de var ju följare till Abdullah ibn Saba, och som vi sa, de kallas för Saba'iyya, den här gruppen. Vad gjorde de för någonting? Sahaba träffades och kom överens om att inte slåss. Alis avsikt var inte att slåss mot Aisha och Zubair och Talha. Och tvärtom, deras avsikt var inte att slåss mot Ali, utan det var bara att straffa de som mördat Uthman. Taib. Och de träffades och de kom överens om att vi ska inte bråka, vi ska lösa det här. Och så gick de till sina respektive läger. Men de här mördarna på natten, vad gjorde de för någonting? De såg ju faran och kände sig hotade. Så de attackerade Zubair och Talhas och Aishas läger. Som att det skulle vara Ali som attackerade dem. Och dödade en massa folk och så sprang de därifrån. Och så sprang de till Alis läger och gjorde likadant. Så folk de reagerade. Och subhanallah, de bröt vårt fredsavtal. Så tänkte de. Ali har svikit avtalet. Och så tänkte de andra att Aisha och Zubair och Talha har svikit avtalet. Och dagen därpå började konflikten. Från Dhuhr till Maghrib. Så krigar de. Men sahaba försökte hela tiden stoppa kriget. Hela tiden de skrek stoppa, sluta. Och till och med Aisha skickade en man med en fana eller spjut där man hade satt el mushaf högst upp. Och det här var en indikation på att vi vill ha fred, vi vill samtala för fred. Och de här fitna människorna sköt om honom direkt. Att det ska inte vara någon fred, utan låt er slåss mot varandra. Och de stred och stred och stred. Tills det att de som hade ställt sig för att skydda Aisha runt hennes kamel, hon satt på kamelen, blev ihjälskjutna. Tills att kamelen föll ner på marken. Och Aisha ramlade. Då stannade kriget. Och därför kallas det för Waqa'at al-Jamal. En händelsen av kamelen. Och det var en väldigt, väldigt tråkig händelse. Och man kan inte säga att någon vann. Varken Ali eller Aisha eller Talha. För wallahi, islam förlorade. Muslimerna förlorade. Alla muslimer förlorade. Och när Ali radiyallahu anhu gick på slagfältet, så såg han sina vänner från de andra, Talha, som hade blivit mördad, som hade blivit dödad. Så han satte honom upp, borstade bort dammet från hans ansikte och grät. Subhanallah, han var väldigt ledsen över att det här hade skett. Och sen så la sig allting, det lugnade ner sig, och Ali skulle ta hem Aisha. Varför? För subhanallah, mer än 30 år innan den här händelsen så hade profeten Muhammad alaihissalam sagt till Ali, Ali ibn Abi Talib, en tvist kommer att uppstå mellan dig och Aisha. En tvist kommer att uppstå mellan dig och Aisha. 30 år innan, mer än 30 år innan. Och då så sa Ali radiyallahu anhu, inna idhan la shaqi la ashqahum. Den dagen kommer jag vara typ en förlorare. Alltså jag har en tvist med Aisha. Det är inte någonting som jag vill. Och då så sa profeten, nej, du kommer inte vara en förlorare, men du ska ta henne hem. Subhanallah. Profeten berättar vad han ska göra efter mer än 30 år. Du ska ta henne hem. Inte det här ett bevis på att han fick uppenbarelse? Att han visste vad som skulle hända med Allahs vilja. Subhanallah. Och efter ett tag så nämnde också Muawiya radiyallahu anhu, som var guvernör över Sham. Muawiya var guvernör över Sham. Han var också väldigt mån om att man skulle ta fast Uthmans mördare. Då Uthman var hans kusin. Uthman var Muawiyas kusin. Och han var väldigt mån om att man skulle ta fast Uthmans mördare. Så Muawiya hade vägrat att göra bay'a till Ali. Han hade vägrat att göra bay'a till Ali tills det att man tagit fast mördarna och de ställs inför rätta. Taib. Så Ali gav sig ut med en armé mot Muawiya för att yani tvinga honom att göra bay'a och att yani lägga ner och vänta och yani tala honom till rätta och så vidare. Men vad hände då? Vissa av folket i Sham, vissa okunniga människor anklagade Ali för att han var yani medverkade i mordet på Uthman. A'udhu billah. Att Uthman, eller att Ali skulle ha någonting att göra med mordet på Uthman. Och de nämnde argument. De sa till exempel att Ali lät de här mördarna gå fria. Det var deras argument. Men han lät dem inte gå fria, utan det var bara att han skulle ta dem senare, eller hur? Men de sa, kolla, han låter mördarna gå fria. Och inte bara det, han har flyttat till deras stad, till Kufa, Taib. Och de sa också att en del av mördarna finns med i Alis armé, vilket inte heller var sant. Och han stred till och med mot dem som ville straffa Uthmans mördare. Det här var deras argument. Och det här gick de och spred bland folk. Så folket vände sig mot Ali radiyallahu anhu. Men Ali var fri från allt detta. Taib, han var fri från allt detta. Och det här är också en tankeställare om hur folk ibland går och hetsar upp folk mot makthavarna. Med falska påståenden som inte är sanna. Och sen vänder sig folk mot makthavarna och det blir fitna och problem och uppror och så vidare. Man lyfte upp el-Mushaf och man kom fram till att man skulle göra fredsavtal. Man sköt upp dessa fredsavtal till Ramadan. Och då skickade Ali radiyallahu anhu Abu Musa al-Ash'ari och Muawiyah skickade Amr ibn al-As. Och de kom överens om att Ali skulle vara ansvarig khalifa över muslimerna i Kufa och på Hijaz, arabiska halvön. Och Muawiyah skulle vara en emir över Sham. Och här är också en viktig sak som vi nu ska berätta om den här konflikten, och det var väldigt kortfattat. Som vi sa, en muslim ska inte tala om den här konflikten och den här fitnan på ett kränkande och nedlåtande sätt. Och man ska absolut inte tycka någonting illa om någon av sahaba. För som vi sa, ingen av dem avsåg att kriga mot den andra. Utan alla ångrade sig. Ingen tyckte att det som hände var rätt. Och profeten Muhammad alaihissalam, han har sagt att om el-hakim, om en domare gör ijtihad, om han strävar i en fråga och försöker komma fram till det som är rätt och har rätt, så får han två belöningar. Och har han fel, så får han en belöning. Så sahaba, de var alla mujtahidun och de ville alla göra det som är rätt. Så de har sin belöning. En man kom till Abu Zur'a al-Razi, en av Salafs stora imamer. Och han sa, jag hatar Muawiyah. Jag hatar Muawiyah. Och då så sa Abu Zur'a, varför då? Och då så sa han, för att han stred mot Ali utan rätt. Och då så sa Abu Zur'a till honom, Rabbu Muawiyah, Rabbun Rahim. Wa khasmu Muawiyah, khasmun Karim. Fama dakhaluka bainahuma. Mashallah. Han sa, Muawiyahs herre är barmhärtig. Även om han nu stred mot Ali. Muawiyahs herre, Allah, han är barmhärtig. Och Muawiyahs opponent är Nobel. Alltså han kommer inshallah förlåta honom. Så vad har du med saken att göra? Vad hamnar du i allt detta? Ja, inshallah det kommer lösa sig mellan dem. Allah förlåter dem. Ali förlåter honom. Var kommer du in i bilden? Och därför nämner många av Salaf som Imam Ahmed att det här var en konflikt som Allah skonade våra händer ifrån. Så vi ska skona våra tungor från den här konflikten. Men vi var inte där, alhamdulillah, vi gjorde ingenting. Låt oss också hålla tillbaka våra tungor och inte säga någonting dåligt om någon av dessa sahaba radiyallahu anhu. Jag tänkte nämna lite sammanfattat vad Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah har sagt om den här händelsen. Och det finns mycket att läsa om det här, men vi lämnar bara lite kortfattat. Ibn Taymiyyah, när han frågas om konflikten mellan vissa av sahaba, så sa han, det är autentiskt rapporterat att Uthman, Ali, Talha och Zubayr och Aisha är i Jannah. Det är utgångspunkten. De är i Jannah, de kommer absolut inte ens gå i närheten av elden. Och det är också autentiskt att ingen av dem som gjorde bay'a under Shajara, bay'at al-Ridwan, kommer att gå in i elden. Så dessa människor kommer inte gå in i elden, för det första. Taib. Och Abu Musa, Amr ibn al-As, Muawiyah och Abu Sufyan, Muawiyah ibn Sufyan, är från sahaba och de har många dygder och många goda gärningar. Och han säger här att mycket som berättas om dem är inte autentiskt, det är lögn. Det är lugn. Många av de saker som berättas mot dem är en lugn. Och det som är sant gällande den här frågan är att vissa av dem, eller de var mujtahidin. Och om de har rätt får de två belöningar, och om de har fel så får de en belöning, och vi hoppas att de blir förlåtna. Och även om vi nu skulle säga att dessa sahaba har synder, att de har gjort fel, även om vi nu skulle säga att vissa av de här sahaba har gjort fel, då så säger Ibn Taymiyyah att bara för att man har en synd så betyder det inte att man går till elden, för det första, som utgångspunkt. Bara för att man har en synd betyder det inte att man nödvändigtvis går till elden. Varför? För det finns 10 stycken orsaker som gör att synderna förlåts. Och det här nämnde vi i första lektionen om sahaba, om jag inte har fel. 10 punkter som gör att man blir förlåten för sina synder. Som till exempel ett toba. Toba suddar bort synder. Eller istighfar, att be Allah om förlåtelse. Eller hasanat al-mahiyah, de goda gärningarna som suddar bort de dåliga. Innal hasanat yudhibna sayyiat, som Allah säger, att de goda gärningarna suddar bort de dåliga. Sen har vi också al-masaib al-mukaffira, motgångar som suddar bort en synder. Sen har vi också profeten Muhammeds shafa'a alayhi salatu wassalam på domedagen. Och vi har också de andras shafa'a. Al-malaika, al-salihin, al-shuhada kommer också att vittna eller kommer att medla för folk på domedagen. Och sen har vi också en annan orsak som är du'a al-mu'minin, de troendes du'a. Om vi säger må Allah förlåta honom, Allah låta honom gå in i paradiset och så vidare. Det är också en orsak till att folk blir förlåtna. Och vi har en till orsak, och det är vad de har lämnat efter sig. De goda spår de har lämnat efter sig, som fortfarande fortsätter att ge goda belöningar. De byggde moskéer, Muawiyah erövrade många muslimska länder, Kubrus, heter Cypern, och många muslimska länder, och gjorde mycket khair, mashallah. Så de här goda gärningarna fortsätter att ge honom hasanat, även trots att han ligger i graven. En annan sak som också kan förlåta en människa och skydda honom från elden är fitnatul qabr, prövningarna i graven. Eller de hårda tillstånden på domedagen. Och det är, säger Ibn Taymiyyah, också bekräftat att profeten Muhammed a.s. han sa khairun nas qarni, de bästa av folk är min generation, och sen de som kommer efter, och sen de som kommer efter. Så Ibn Taymiyyah säger, så den som har fått för sig att någon av dessa sahaba kommer att gå in i elden på grund av en synd, han är en kaddab, muftari, en lugnare som har hittat på den här lugnen. Om han säger någonting han inte har kunskap om, så är han en muftil, en person som har fel. Och om han säger någonting som också saknar bevis, så är det också fel då. Om han säger någonting utan bevis, så är han en lugnare. Vad ska vi då säga när bevisen tyder på motsatsen? Någon påstår att Muawiyah är i elden, som vissa gör, Shia. Då har han talat om Allah utan kunskap. Vad har han fått det här ifrån? Allt. Och inte bara det, bevisen är emot honom. Att Muawiyah är i paradiset. Ja. Och så säger Ibn Taymiyyah att den som talar om tvisterna mellan sahaba, så är det här någonting som vi är förbjudna från att göra. Och man ska inte heller kritisera sahaba eller vara partiska till vissa och emot vissa andra med falsk, alltså utan haq. Det här är dhulm. Personen som gör detta är en valim mu'tadin, en person som har gått över gränsen. Och så nämner han hadithen där profeten Muhammed a.s. sa tamruku mariqatun ala hin furqah min al-muslimin taqtuluhum awla ta'ifatayn bil haqq. En grupp kommer att komma ut när två grupper från muslimerna är splittrade. Och den gruppen som har mest rätt kommer att strida mot dem. Den här hadith är sahih. Och här talar profeten a.s. om khawarij. Khawarij kommer att komma när två muslimerna är splittrade i två grupper. Taib. Och den gruppen som har mest rätt kommer att strida mot dem. Men vad är beviset i den här hadithen? Det är att profeten a.s. han sa två grupper från muslimerna. Så profeten a.s. vittnade själv om att de var muslimer, inte kuffar som Rafida och Shia säger. Och det har också berättats i Sahih att profeten Muhammad a.s. sa om al-Hassan, Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma. Han sa inna ibni hada sayyid. Han sa den här sonen till mig är en ledare, en sayyid, en mästare. وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Och Allah kommer låta honom stifta fred mellan två yani mycket stora grupper av muslimerna. Taib. Allah kommer låta honom stifta fred mellan två stora grupper av muslimer. Och det var de här två partierna. Så Allah, profeten kallar dem återigen för två yani stora grupper från muslimerna. Och så nämner han också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Hujurat وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Att om två grupper från de troende strider mot varandra så stiftar fred mellan dem. Så om muslimer nu bråkar så kan man inte gå och säga att en grupp är kuffar, utan Allah kallar dem för troende. Och vi ska stifta fred mellan dem. Så han säger att det är autentiskt i Koranen och Sunna och Ijma att båda grupperna var muslimer. Men att Ali och de som var med honom var närmare sanningen än den gruppen de stred emot. Wallahu a'lam. Och så säger han också att det som man ska göra är att låta bli att tala om den här konflikten mellan sahaba, utan man ska be Allah att förlåta båda dessa grupper. Och man ska älska alla sahaba. Till slutet på det han säger. Ja. Som Allah säger. Ulaika alladhina. Ulaika alladhina. Netaqabbalu anhum. Ahsanu ma amilu. Wa netajawazu an sayyiatihim. Så som Allah säger. Att det är dessa vars gärningar Allah kommer att acceptera. Och han kommer att förlåta dem för deras synder. Och vi nämnde också versen från surat al-Hashr. Att de som kommer efter sahaba. Vad säger de för någonting? De säger. Rabbana irfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Och Herre förlåt oss. Och våra bröder som kom före oss i iman. Yani sahaba. Och låt oss inte ha något hat i vårt hjärta mot dem. Så en muslim ska älska alla sahaba. Och inte känna någonting i sitt hjärta emot dem. Tayyib. Efter att Ali och Muawiya hade ingått i ett fredsavtal, som vi sa, så fanns det en grupp som inte var nöjda. Och det är en grupp som heter Khawarij. Al-Haruriya, som finns kvar även idag. Och som profeten sa, de kommer att komma. Deras armé kommer att komma ut den här tiden. Då kommer deras armé att komma. Khawarij, som vi sa, grundades av Abdullah ibn Saba. Och de började sprida fitna i de muslimska länderna. Folk som vände sig mot de muslimska makthavarna. Och talade mot dem. Och kallade till revolter och takfir och blodspillan. Khawarij började i Irak. Yani tala emot Ali radiyallahu anhu. Och de skrek i moskéerna. Inil hukmu illa lillah. Ali han har gjort fel. Han har dömt. Två människor har dömt. Och de skrek i moskén. Det är bara Allah som har rätt att döma. Stod de och skrek i moskén. Som någon slags demonstration. Och då så sa Ali det här kända uttalandet. Kelimatul haqq urida bihil batil. Ett sanningens ord Eller ordet de säger är sant, men de vill uppnå någonting fel med det. Är det sant? Dömandet är bara till Allah. Men Allah har sagt i Koranen att vi också kan ta ibland människor till domare om vi har en tvist sinsemellan. Men Khawarij hade ingen förståelse, utan de bara läste Koranen utan att förstå vad de läser. Taib. Och Ali krigade först inte mot Al-Khawarij, men de gick för långt. Det fanns en sahabi som hette Abdullah ibn Khabbab radiyallahu anhu. Och denna sahabi hade dragit sig bort från staden, bort från fitna. Han var på landet med sina får och sin fru. Så Khawarij kom till honom. Och det här mycket, mycket nobel sahaba, subhanallah. Hans fru, sahabiyya. Hon var gravid också. De kommer till honom, Khawarij, och börjar bråka med honom. Och de hittar någon daddel på marken. Så en av Khawarij, han tar upp den här daddeln och ska äta. Och då säger en av dem, nej, låt bli. Vi har inte rätt att äta de här. Det är inte våra. Taib. Det finns en ahdianhet som ett avtal. Vi har inte rätt att ta dem. Och så fanns det någon gris där som tillhörde någon från Ahlul Kitab, någon kristen. Så någon Khawarij ville döda grisen. Och då så säger mannen, nej, låt dem vara. Vi har ett avtal. Vi har ett avtal med de här kristna. Och Abdullah ibn Khabbab, som de bråkade med, och de ville döda honom, försvarade sig. Han sa, jag är en sahabi och profeten har sagt så här, och jag var med, jag har inte missat en salat sen jag blev muslim, jag har inte missat en dag i ramadan sen jag blev muslim, jag har gjort. Men wallahi, de brydde sig inte, de slaktade honom. Och inte bara det, de gick till hans gravida fru som var höggravid och skar upp hela magen och dödade hennes barn och dödade henne. Subhanallah, qatalahumullah. Och kolla vad de gjorde för någonting. De tyckte att det var en otroligt stor synd att äta en daddel, en tömmer som hade ramlat. Men det var halal att döda en av de bästa människor på jorden. Och döda hans fru och oskyldiga barn. Och då blev Ali väldigt arg när han hörde om detta. Så han skrev till Khawarij, jag vill ha mördarna som mördade Abdullah ibn Khabbab. De ska straffas. Och då så skrev Khawarij tillbaka, det är inte möjligt, för vi är alla hans mördare. Subhanallah. Vi är flera tusen, det är inte bara de här två, tre som dödar dem, utan vi alla tar på oss skulden. Och vi alla tycker att det som han gjorde var rätt. Så om du vill straffa någon, straffa oss allihopa. Subhanallah. Kolla vilken hunk, vilken idioti dessa människor har sjunkit till. Och då begav sig Ali ut med 10 000 soldater mot Nahrawan, där de hade slagit läger. Och vi har nämnt tidigare i en annan föreläsning om hur Ali skickade Abdullah bin Abbas för att debattera med Khawarij. Taib. Och han kom till dem och han sa, jag såg ett folk som dyrkade Allah otroligt mycket. Och läste Koranen och de hade märken i pannan från sujud och så vidare. Men, subhanallah, profeten Ali s.a.w. han sa, de här människorna är helvetets hundar. Kilab och nar. De värsta av folk under himlen. Och vi kommer nämna haditherna sen. Abdullah ibn Abbas debatterade med dem. Och deras argument var väldigt svaga. De var helt dumma. Och alhamdulillah, många av dem kom tillbaka. Men många av dem också trotsade. Och krigade mot Ali radiyallahu anhu. Och då, subhanallah, Alis armé dödade mer än 1000 stycken. Medan mindre än 10 stycken från Alis armé dödades. Och låt oss läsa några hadither om det här med Khawarij. För att det här var också någonting som profeten Muhammed a.s. hade berättat om. Att det skulle komma en tid där Khawarij kommer. Och profeten beskrev deras egenskaper. Och han berättade också att muslimerna skulle strida mot dem. Och han uppmuntrade muslimerna att strida mot dem. Och låt oss höra några av dessa hadither. Det berättas från Suwayd ibn Ghafala att Ali radiyallahu anhu sa att jag ska berätta någonting från profeten Muhammed a.s. som inte är sant. Eller han sa att jag ska kastas ner från himlen till marken är mer kärt hos mig än att berätta någonting om profeten som han inte sagt. Jag ljuger inte om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Jag hörde Allahs sändebud säga: det kommer att komma ett folk i slutet av tiden, innan domedagen. Qawmun ahdathul asnan sufahaul ahlam. Ett folk som är unga och dumma. De två första beskrivningarna av Khawarij, att de är unga och dumma. Yaquluna min khayril qawlil bariyya. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. De talar med det bästa av tal, alltså Koran. Men Koranen går inte längre ner än halsen. Den är bara i munnen, den går inte in i hjärtat. Yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyya. De kommer att gå ut från religionen, lämna religionen så som pilen lämnar sitt byte. Och så sa han: فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Så om ni möter dessa människor, strid mot dem. För det finns sannoliken en belöning hos Allah på domedagen för de som strider mot dem eller dödar dem. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och han sa också, Ali radiyallahu anhu, när Ali skulle strida mot Khawarij, så påminner han as-sahaba radiyallahu anhum och hans armé om dygden av att strida mot Khawarij. Och han sa att profeten alayhi salam sa: yakhruju qawmun min ummati yaqra'una al-Qur'an laysa qira'atukum ila qira'atihim shay'an. Det kommer att komma ett folk från min umma innan domedagen. De kommer att läsa Koranen mer än er. Alltså ni kommer att förringa eran Koranrecitation jämfört med deras. Och ni kommer att förringa eran salat jämfört med deras salat. Och eran fasta jämfört med deras fasta. De kommer att läsa Koranen. Yahsabuna annahu lahum wa huwa alayhim. De läser Koranen, de tror att den är för dem, men den är emot dem. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. Koranen kommer inte att gå längre ner än halsen. De kommer att gå ut från islam så som pilen lämnar sitt byte. Och sen så sa Ali: om armén som strider mot dem visste vilken belöning eran profet har nämnt, så skulle ni förlita er på den här gärningen. Men om ni visste vilken belöning som finns i att strida mot Khawarij, så skulle ni typ tycka att det här räcker. Jag behöver inte göra någon mer sunnagärning eller någonting. Den här belöningen är så enorm. Att strida mot Khawarij. Det är typ det bästa som finns. Att strida mot Al-Khawarij. Och så sa han att profeten Muhammad a.s. sa att dessa Khawarij känns igen. Och det här var mer specifikt till de Khawarij som Ali stred emot. Att det finns en man bland dem som har som en amputerad arm. Taib. Underarmen är borta. Och här på armbågen, den här stumpen, finns som en vårta. Som en bröstvårta, sa han. Väldigt detaljerad. Med vita hårstrån på. Taib. Och den här mannen är också att den här mannen kommer ni känna igen. Han är från Khawarij. Och tänk, det här sa profeten alaihissalam till Ali för mer än 30 år sedan, innan det han berättade denna berättelse. Och sen berättar de att när de stred mot Khawarij, och alhamdulillah, de dödade dem och de vann. Alis armé vann mot Al-Khawarij. Så sa Ali till sina soldater: leta efter den här mannen. Alltså han med den här vårtan på armen. Alltså det här är en man som profeten alaihissalam inte har sett, utan Allah har berättat om honom. Ali har aldrig sett honom, men han visste att profeten har berättat om detta. Då finns den här mannen. Så Ali sa: leta efter den här mannen bland de här liken. Och de letade och letade och letade. De sa: vi hittar ingen. Och de fortsatte leta och leta. Tills det att han låg, man hittade honom under några lik. Och de sa hans, den här armen såg exakt ut så som profeten alaihissalam hade sagt. Exakt. Och då så sa Ali radiallahu anhu, Allahu Akbar, sadaq Allah wa sadaqa rasuluh. Allah och hans profet har sagt sanningen och han gjorde sujud shukur till Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Det här är min alam al-nubuwa. Ett bevis på att profeten Muhammad a.s. var en sann profet. Att han berättar sådana detaljerade saker. Du kommer strida mot en man om 30 år och han har den här defekten på sin kropp. Och exakt så som profeten säger, sker det. Och sen finns också en liknande hadith då profeten a.s. berättade, då Ali berättar om al-Khawarij. Och han säger att det kommer att komma ett folk som kommer läsa Koranen. De kommer säga det som är rätt, men det går inte ner längre ner än halsen. Och han sa, min abghadil khalq, och min abghadil khalqillahi ilayhi. Också en väldigt viktig. De är de mest hatade människorna hos Allah. Khawarij är de mest hatade människorna hos Allah. Och därför så sa också profeten alaihissalam i en annan hadith, sharrul qatla wa qatila. De är de värsta av människor som dödats. Sharru qatla tahta adimi sama. De värsta folk som dödats under himlen. Alltså de ondaste människorna som levt på jorden. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Helvetets hundar, helvetets hundar, helvetets hundar. Så kolla på dessa hadither där profeten a.s. beskrev khawarij. وَلِكُلِّ قَوْمٍ وَارِثٍ. Och allt folk har sina arvtagare. Taib. Och hur mycket finner vi inte att dessa egenskaper finns i dagens khawarij? Och khawarij finns kvar. Inte som vissa juhal. Vissa okunniga människor försökte sprida i Sverige. De sa, kolla de här medakhila, de pratar om khawarij. Khawarij var en sekt som fanns på profetens sida, de finns inte kvar. En av juhal i Sverige sa så här, som påstår sig vara imam. Jahil, han vet ingenting om islam. Finns flera hadith där profeten a.s. sa att khawarij kommer att komma. Och de kommer sen att yani slås ner. Och kommer komma igen och de kommer slås ner. Och kommer komma igen och de kommer slås ner. 20 gånger. Tills det att den sista gruppen av dem strider tillsammans med Dajjal. Är ni så mycket, så vilse är de i sin avvikelse. Och så okunniga att de till slut kommer att ansluta sig till Dajjal. Så Al-Khawarij finns. Och de har de här egenskaperna som profeten Muhammad a.s. sa. Och vad är de här egenskaperna? Unga och dumma. Kolla på idag. Khawarij, Al-Qaida och ISIS och så vidare. Ni finner väldigt sällan äldre människor med dem. Lär alltid ungdomar nästan. Har ni hört någon äldre person som säger att jag ska åka och strida med ISIS? Allah, någon som är 70, 80 år, 50 år. Det är bara ungdomar, nypraktiserande, som inte har någon som helst kunskap om islam. Unga, dumma. De har ingen som helst hikma eller förståelse. Och de läser Koranen, men de förstår inte vad de läser. De läser hadither, förstår inte vad de läser. Det går inte in i hjärtat. De är folk som följer sina lustar. Som inte underkastar sig sanningen. Och folk som är extrema. De kanske ber mycket, de kanske fastar mycket, kanske läser mycket Koran. Vissa av dem kanske kan Koranen utan till, men de förstår sig inte på Koranen. De tror att de är för Koranen, men wallah, Koranen är emot dem. Och det har vi sett från Khawarij, när vi har debatterat med dem. De säger Koranverser, Koranverser, Koranverser. Men wallah, Koranen är emot det. Säger inte Koranen att det som dödar en muslim är i helvetet? Vad gör de med den här versen? Och många, många, många verser. De tar vissa verser, förstår dem med sin egen förståelse. De säger, vi behöver inte sahabas förståelse. Det är da'if. De har kommit fram till att det är da'if. Vi behöver inte. Sahaba kan ha fel. Vi har rätt. A'udhu billah. Unga och dumma. Och sen så sa också profeten a.s. en väldigt viktig sak i deras beskrivning. Han sa, yakhrujuna min al-islam. De går ut från islam. Så som pilen lämnar sitt byte. Och baserat på den här meningen så säger vissa av ulema att khawarij inte ens är muslimer. De är kuffar. För att profeten sa, de går ut ur islam. Är det inte tydligt? Yakhrujuna min al-islam. De går ut från islam. Och så sa han, och sen kommer de inte tillbaka. Och som Uthaymin säger, yani få av khawarij gör tauba. De flesta är envisa på sin grej och de dör på sin grej. Till och med Ibn Abbas kom och debatterade och han kom med klara tydliga bevis. Och han sa, har ni någonting mer att komma med? De sa nej. Men de vägrade ändå acceptera sanningen. Så få är de som kommer tillbaka, som gör toba. Men alhamdulillah, vissa kanske gör toba. Men det är också en väldigt farlig sak att vissa av dem, subhanallah, vissa av ulema från salaf har sagt att de inte ens är muslimer, de är kuffar. Så allvarligt är det. Varför? För de har gjort istihlal. De har gjort muslimernas blod halal. De säger att det är halal att döda muslimer. Och den som säger att någonting som är haram är halal har lämnat islam. Om någon säger nu det är halal att dricka alkohol, då är han en kafir, eller hur? Om någon säger det är halal att ha flickvän och göra zina, då är han en kafir. Då är han inte muslim. För han går emot Koranen. Det är som att han säger Koranen ljuger. Koranen har fel, jag har rätt. Då är man inte muslim. Så den som säger det är halal att döda muslimer, samma sak gäller honom. Så Allah alam. Jag säger inte att Khawarij är kuffar, men jag säger bara att det finns ett frågetecken. Och det visar hur vilsna de är. Att profeten Alisan beskrev dem med den här beskrivningen. Och han sa att de är de ondaste av folk under himlen. Och han sa, Toba li man qatalahum wa qatalu. Glada nyheter till den som strider mot dem eller blir dödad av dem. Och som Ali sa, att om ni bara visste belöningen i att strida mot Khawarij, så skulle ni förlita er på denna belöning. Yani, från den bästa formen av jihad fi sabilillah är att strida mot Khawarij. Att döda dessa människor. Att skydda muslimerna från deras ondska. Och det finns en till hadith som också berättas här. Och det är hadithen om Dhul Khuwaisira. Då profeten Muhammad a.s. stod och delade ut krigsbyten. Och han gav bara till vissa av sahaba. Då kom en man som heter Dhul Khuwaisira. Och den här mannen var från Bani Tamim. Och han sa, alltså mitt i moskén ställer han sig upp och säger, Ja Rasulullah, i'adil. Och i vissa hadith, Ja Muhammad, var rättvis. Ja, du är orättvis. Säger han till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och då så sa profeten alaihi wasallam, Wailak. Wa man ya'dil idha lam a'dil. Vem ska vara rättvis om inte ens jag är rättvis? Qala khibta wa khasirta illam akun a'dil. Wallahi, ni är sanningen förlorare om inte jag är rättvis. Och en annan hadith, ska ni inte lita på mig, då han i himlen litar på mig med uppenbarelse. Än om man kritiserar profeten att han inte är rättvis, vem ska man då lita på? Alayhi salatu wassalam. Och då så sa Umar, ja Rasulullah, tillåt mig att halshugga den här hycklaren. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam, låt honom vara. För från hans barn kommer det att komma ett folk som får er att se ner på eran bön, eran fasta. Och de kommer att läsa Koranen, men det kommer inte att gå ner längre ner än halsen. De kommer att lämna islam så som pilen lämnar sitt byte. Så som pilen lämnar sitt byte. Ja. Tills det att han sa, ja. Och han nämnde det här med att ni kommer finna den här mannen som har den här som vårtan på armen. Och så sa sahaba, wallahi, vi vittnade och vi såg den här mannen bland de döda från Khawarij. Och det här är också ett bevis på att Khawarij inte är nöjda. De är bara nöjda med sin lilla grupp och inte ens det. De själva börjar bråka med varandra. De säger, vi vill ha rättvisa, vi vill ha sharia, vi vill ha Koranen. De var inte nöjda med profeten Muhammed s.a.w. De var inte nöjda med Uthman radiyallahu anhu. De var inte nöjda med Ali. De kommer inte vara nöjda med någon annan heller. Utan alla hos dem är kuffar. Och som Ibn Kathir sa, de ser folket så vilse att den enda lösningen är att döda dem. Den enda lösningen för muslimerna är att ta deras liv. Det är räddningen för muslimerna att slakta dem. A'udhu billah. Och därför så sa också profeten alaihi salam, yaqtuluna ahla al-islam wa yad'una ahla al-awthan. De kommer att strida mot muslimerna och de kommer att lämna kuffar, folket av statyer. Och det här är någonting man kan se, att Khawarij genom islams historia har, som Ibn al-Hazm också sa, de har aldrig någonsin erövrat ett kafirland. Läs islams historia. Har Khawarij någon gång erövrat ett kafirland? Spanien, Egypten. Har de erövrat något land? Nej. De har aldrig etablerat en islamisk stat. Och när de började få lite makt, han sa, de faller direkt. Och det här är så sant. De har aldrig gjort något gott för muslimerna. De har bara skadat muslimerna. Och vi lever fortfarande kvar i spåret av den här fitnan. Från mordet på Uthman och Ali fram tills idag. Och vi ska inte tala om all den ondska som Khawarij har orsakat för muslimerna idag. ISIS och Al-Qaida och Boko Haram och Shabab. Wallahi, vad har de gjort för gott för muslimerna? Och därför så sa vissa av salaf, min thimarihim ta'rifunahum. Vill du döma ett folk? Kolla på frukterna av deras gärningar. Kolla på frukterna av deras gärningar. Från Sayyid Qutb som var deras imam tills idag. Vad har de gjort för gott för muslimerna? De har bara raserat och dödat och spilt muslimernas blod. Medan Ahli Sunna försöker att kalla folket till islam, till tawhid och lära folket den korrekta aqidan. Och då kommer de här människorna och förstör. Subhanallah. Allah al-musta'an. Kolla som en sheikh sa. Al-Qaida i Yemen. De har funnits länge, flera år, eller hur? Vad har de gjort? Kan ni nämna någonting gott de har gjort för muslimerna? De har bara förstört och försvagat muslimerna. Jämför det med Sheikh Muqbil i Yemen. En man. Vad har han gjort för muslimerna i Yemen? I dunya. Hur många tusentals människor har Allah inte räddat genom den här mannen? Hur många tusentals studenter gick inte honom och lärde sig islam? Så mycket khair från en man från Ahle Sunna. Och de är tusentals. Wallahi, vi ser inte en god frukt av deras da'wa. Det är bara förstörelse och död och mord och smutskastning av islam. Nas'alallahu al-afiyata wa salam. Och därför är det en plikt att ta avstånd från den här gruppen. Hur kan man sympatisera med en grupp som profeten Hassan beskrev som de värsta av folk? Han sa, om jag lever skulle jag strida mot dem och döda dem som ad. Bort med dem allihopa om jag levde. Han sa, det finns belöning i dem som dödar dem. De är helvetets hundar. Hur kan vi sympatisera med dem och ta parti med dem? La wallahi. Man måste ta avstånd från dem och hata dem för Allahs skull. Och Allah, om du skulle finna ett muslims land och de skulle attackera, du skulle kriga mot dem. Men idag folk åker och ansluter sig till dem. Allah al-musta'an. Och sen i alla fall så alhamdulillah Ali besegrade Khawarij. Men vissa av dem fanns kvar. Och profeten Muhammad al-Islam hade berättat att Uthman eller att Ali skulle bli martyr. Han hade berättat en sahih hadith att Ali radiyallahu anhu skulle bli martyr. Och ungefär efter 2 år när Ali hade besegrat Khawarij så planerade 3 stycken Khawarij att hämnas på Ali och döda honom. 3 stycken Khawarij planerade i Mekka att döda Ali, Muawiya och Amr ibn al-As. Taib, Ali, han var ledare i Irak, Kufa. Även muslimerna generellt. Muawiya var ledare i Sham och Amr ibn al-As var ledare i Masr. Taib, 3. Mashallah, mycket nobla sahaba. Så 3 stycken Khawarij gjorde en komplott för att döda dessa nobla sahaba. Och vart gjorde de denna komplott någonstans? I Mekka. Ja, av alla platser. I Mekka kom de fram till att de skulle mörda den bästa människan på jorden. Subhanallah. Och Allah säger i Koranen surat al-Hajj att den som vill göra ont, den som bara avser att göra ont i Mekka, kommer vi att ge ett hårt straff. Och subhanallah, Allah gav dem ett hårt straff, alla dessa 3. Och de här 3 hette Abdurrahman ibn Muljim. Han sa, jag ska ta Ali. Och inte bara det. När de satt och diskuterade så sa de, vi ska närma oss Allah. نتقرب الى الله بقتل هؤلاء. Vi ska närma oss Allah med att döda dessa 3 sahaba. Och vi ska skona muslimerna från deras ondska. Han var säger Khawarij? Vi ska skydda och skona muslimerna från Ali, Muawiya och Amrs ondska. Undrar vem det var som var ond på riktigt. Subhanallah. Men det är så de resonerar. De är goda, resten av världen är onda. De har rätt, alla andra har fel. Så Abdurrahman ibn Muljim sa, jag ska ta hand om Ali. Och en man som heter Al-Barak al-Tamimi sa, jag ska ta hand om Muawiya. Och en man som det hette Amr ibn Bakr sa jag ska döda Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Och de kom fram till att vi skulle döda dem den 17 Ramadan. Den 17 Ramadan. Alltså det här var planering. Du ska till Irak och du ska till Sham och du ska till Egypten. Och den 17 Ramadan så ska ni mörda era respektive människor. Och Abdurrahman bin Muljim begav sig till Kufa som planerat. Och han hade en kniv eller dolk som han hade doppat i gift. Han hade låtit den ligga i gift en hel vecka. Och när Ali radiyallahu anhu var på väg till Salat al-Fajr så kom Abdurrahman bin Muljim fram och hugg Ali radiyallahu anhu. Och nämnde till Ali att du kommer inte att överleva, kniven är förgiftad och så vidare. Och subhanallah, Ali radiyallahu anhu dog som shahid radiyallahu anhu. Och sahaba eller muslimerna sprang på Abdurrahman bin Muljim, tog fast honom och straffade honom. De hugg av honom händerna, stack ut hans ögon. Men han var helt lugn, inte en reaktion. Tänk er, den här mannen från Khawarij, helt lugn, avhuggna händer och utpetade ögon. Och då så sa en av dem, låt oss skära av hans tunga. Och då blev han jätteledsen, förvirrad. Och då sa de, varför? Du har huggit av dig händerna och tagit ut dina ögon. Vad är det med tungan? Han sa, jag är rädd att det ska gå en stund utan att jag minns Allah. Subhanallah. Du dödar bästa människan på jorden som är lovad paradiset och sen du tänker på att du inte ska få göra vilket. Som vi sa, Khawarij, de är dumma. De dödade sahaba och oroade sig över en daddel. Eller de dödade sahaba, de kom till Abdullah bin Omar och frågade i hajj, får man döda en fluga? Ni subhanallah, ni dödar Hassan och Hussein och Ali och Uthman och sen ni frågar om en fluga. Ishada. Så i alla fall, alhamdulillah, den här mannen dog. Och mannen som skulle döda Muawiya försökte också attackera honom när han skulle till Salah, men han misslyckades. Och alhamdulillah, han skadade Muawiya och mannen åkte fast och man dödade honom. Och mannen som skulle döda Amr i Egypten väntade vid Salat al-Fajr. Men qaddar Allah, Amr ibn al-As var sjuk den dagen. Han var lös i magen så han var hemma. Så den här mannen hoppade på imamen istället. Som var istället för Amr ibn al-As och dödade honom. Så folk tog fast honom och sa, vad håller du på med? Han sa, jag har dödat Amr ibn al-As och skyddat muslimerna från hans ondska. Och då så sa de, det var inte han. Det var inte Amr ibn al-As. Och då så sa han också ett väldigt dumt uttalande. Han sa, jag ville döda Amr, men Allah ville döda den här mannen. Vad är det här för något? Jag ville döda Amr, men Allah ville döda den här mannen. Subhanallah. Så qaddar Allah, Ali radiyallahu anhu, dog som martyr. Och Ibn Kathir säger att han blev martyr i Ramadan den 17 år 40 hijra. Och han var ungefär 60 år. Vissa säger 58, 59 eller 60 eller 61 eller 62 eller vissa säger 63. Wallahu a'lam. I alla fall han var runt 60 år gammal då han dödades radiyallahu anhu. Och här avslutar vi för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.